Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Alltså gå in på teatern en recensions, liksom när recensionen har kommit, och gå i korridorerna och känna om folk liksom tittar bort eller säger, alltså det är jättejobbigt alltså.
Värvet.
Hej och välkommen till Värvet, porträtt nummer 199. Jag heter Christoph Triumph och idag ska vi sätta tänderna i en av landets största skådespelerskor som på senare tid allt mer gått in i rollen som regissör. Jag talar såklart om Helena Bergström. Helena föddes in i en skådespelarfamilj i Göteborg men växte upp i Västerås, Solna och sedermera Stockholm, och det där ska vi prata mer om alldeles strax. Hon började jobba som skådis i princip innan hon blev vuxen, och jag hittade faktiskt hennes första tv-serie, Time Out, från 1982 när hon var 17 på Minnenas television, och du som lyssnar i Acast kan se det där. Och minns ni att Torsten Flink berättade i Värvet om att han såg Claes Klättermus som barn? Ja, jag tror att han gjorde det, och jag tror att Helena Bergström var med i den. För hon började som barn med en roll i den pjäsen, och det borde stämma i tid. Hur som helst, det här med skådespelandet, det var ingen självklarhet för Helena. Det kom vi också till. Men som hon har skådespelat. Ja, det gick bra för henne tidigt. Redan när hon kom ut från scenskolan typ så fick hon jobba med Ernst Hugo Järgård och Stig Larsson i uruppsättningen av VD. Även den finns på Öppet arkiv som vi också länkar till i Acast. Och så har det rullat på för henne med teater, film och tv. Hennes CV är fullt av priser och utmärkelser, och filmerna tenderar att gå som tåget, både när hon är framför och bakom kameran. Det är svårt att förbigå Änglagård, en av de största succéerna i svensk filmhistoria, där hon hade en stor roll. Och hon och maken Colin Nutley har varit väldigt tongivande för svensk film de senaste 20 åren. Ja, nog med mitt babbel nu. Det ska ersättas av gästens, och hon ska snart säga att hon pratar mycket, och jag tycker det är underbart. Det är lite likadan. 100 ämnen bollas upp. Inte alla kanske går i mål. Några gör det, andra inte, men det gör inte så mycket. Från ateljén hösten 2015, Helena Bergström. Varsågoda.
Berätta igen vad din dotter sa om Värvet. Jag kommer inte ihåg.
Vad min dotter sa. Hon sa, mamma, ska du vara med i Värvet? Fan. Hon tyckte det var liksom fullständigt toppen.
Ja, vad kul. Ja. Hur går det för henne med skådiskarriären?
Ja, jo då, hon jobbar på teater nu. Och har precis spelat sista föreställningen av en pjäs som hon har spelat i. Sen i februari, tror jag. Februari-mars. Som gick över på stora scen. Så det var hennes teaterdebut som hon liksom fick jättemycket erfarenhet. På Stadsteatern, och sen nu ska hon vara med i En handelsresandes död. Så hon har liksom kontrakt till jul, och sen så tror jag att så har hon väldigt mycket planer på att flytta utomlands också.
Okej. Okay. Mm.
Men hon har filmat och gjort en tv-serie nu som kommer, fortsätter på Den tjockare än vatten, så hon jobbar ju för fullt liksom. Men det är ju, vad vill man? Världen är ju på ett annat sätt nu än vad den var när jag var i hennes ålder. Det är liksom, allt är ju mycket lättare på något sätt. Och, nej, men jag tror att jag bor i London. Eller, det finns liksom en annan, inte frihet, men allt har blivit lite närmare.
Världen har krympt.
Lite grann, tror jag.
Men du, det här med, för du tänkte ju inte bli skådis från början. Och sen så nu har du liksom, ni lyckades inte varna henne för.
Varna henne. Jo, saken är den att, det var ju precis som, jag är ju också uppvuxen i, men på ett helt annat sätt än vad Molly är. För Molly och Tim, min son, inte att förglömma, som inte alls håller på. Liksom. Men Molly har ju, hon har ett ok att bära som inte jag behövde bära. Som är liksom det här att man är, om man ska säga kändiskapet, eller liksom framförallt i branschen också. Jaha, är du dotter till dem och dem och så här. Och det hade jag på ett plan också. Min pappa var teaterchef och regissör. Och min mamma skådespelerska. Men jag är uppvuxen så här, på Västerås länsteater var min liksom första. Där gick jag i ettan, tvåan, trean i skolan. Och det var liksom den första starten. Där var pappa chef och mamma skådespelare. Och sen flyttade de till Stockholm. Och då spelade mamma på teatern. Och pappa åkte runt och regisserade på olika ställen. Och var teaterchef sen. Men de var ju inte kändisar på det där viset. Liksom. Så att det oket känner jag att jag inte har behövt bära som Molly gör. Och det är därför tror jag också kanske hon känner... därför tror hon var med i Let's Dance och sånt där. För att när hon sa det att hon... så här, då gick hon första året i gymnasiet och det kändes inte bra. Och så sa hon att de har ringt för Let's Dance. Ja, men det är väl inte någon hit liksom, att göra det. Jag är otroligt så här, känslig överhuvudtaget så här, mediamässigt. Och så där. Nej, men hon säger det... Då gick det inget bra för henne. Hon tyckte inte om skolan. Så hon sa att om jag släpper loss i kroppen så kanske jag släpper loss i huvudet. Så. Och sen så var hon ju då med det. Men jag tror också att det var för henne att på något sätt, det här är jag. Så att hon skulle få liksom... För det är att vara kändisbarn är nog inte det lättaste.
Nej, det kan jag tänka mig. Att det kommer med någonting.
Om man vill detsamma som föräldrarna liksom. Mm.
Ja, men det är ju också svårt. Det är ju inte... Nej. Era barn heter inte Johansson efter någon.
Nej. Liksom. Men jag vet, jag berättade nu... Det var så här, min son är ju liksom helt... Han tycker... Han var med. Vi var på en premiär nu på en pjäs. Och det var liksom... De älskar Edvard och Silén som då har varit med och skrivit den här filmen som jag har gjort nu. Hade regisserat den och de tyckte så hemskt mycket om Edvard. Och så, här, så de följde med på den här premiären. Och Tim, han mår så dåligt. Då står det så här fotografer. Och Molly var inte på humör heller. Och man märker så här... Åh, kan vi inte bara få se den här pjäs? Liksom, det här låter som man liksom sitter och beklagar sig. Men det jag ser att min son tycker det här är så jäkla fånigt egentligen, hela grejen. Och så var det för ett antal år sedan så kom en tant fram till mig på ICA. Och så tittade hon ner vad jag hade handlat och såg, åh, nya katter. Så hon såg att vi hade kattmat och såg, så var Tim med mig då. Jag tror att han var så 12-13 år. Och så sa jag, jo, vi har katter. Och så började hon prata med Tim och sa, hur känns det att ha en sån här mamma? Och han bara himla med ögonen. Åh, är det kul att ha en sån här mamma som gör så här mycket? Och i alla fall så gick han därifrån. Sen helt plötsligt hör jag Tim ropa från flingorna. Helena Bergström, ska vi ha flingor? Och jag sa, snälla Tim, tyst nu. Och så gick han till nästa. Behöver vi toapapper? Helena Bergström. Alltså hon gjorde sån här. Så att till slut hela ICA liksom fullständigt bara skrattade. Han liksom han totalt förnedrade mig i affären. Men det var, man tänkte så här, det här är hans sätt att ge igen på något vis. Ja. Som om det här, jag orkar inte.
Vilken stark scen på något sätt.
Ja. Och hela, alltså han bara pågick. Och jag försökte gå till honom och säga, nej men sluta nu, tyst. Och så var det, ja. Mm. Ja men det... Allt blir, sen när man sitter och pratar om sånt här, det är så jäkla intressant. Jag är så upptagen som precis alla andra just nu av hela det här, liksom, hur världen ser ut och hur flyktig. Man känner så här, när man sitter och pratar på ett plan om kändiskap och allt det, allt blir så jäkla futtigt. Så att det är med en väldigt lätt hand jag pratar om det här, kan man säga.
Mm. Ja, men å andra sidan så har det ju med dina barn att göra.
Ja, det är deras upplevelse liksom. Mm.
Och de har ju inte kunnat välja.
Nej.
Hur har du varit med det med dina barn? Har du liksom försökt skydda dem på något sätt? Eller ni?
Ja, det har vi så gott det har liksom... Absolut så har... Vi är ju huvudtaget inte några... Jag har svårt med kändiskapet som sådant. Det ingår. Man vill ju att folk ska se det man gör. Man vill på något sätt inte jobba som anonym. Eftersom det ingår på något sätt i jobbet. Så att det har ju jag valt själv. Men, och det är klart att man försöker, till exempel när man gör intervjuer som nu. Nu sitter jag ju och pratar om mina barn. Det är ju egentligen ett intrång i deras integritet på något vis. Så där måste man hela tiden sitta och parera. Hur mycket kan man säga? Vad kan man, och jag är ganska frispråkig sådär. Därför är liksom, jag har inte gjort mycket. Det här är första podden jag gör till exempel. Just för att jag babblar så mycket. Och att det är risk ibland. Nej men gud, säger jag någonting nu som kanske kan... Nu säger man mina barn eller såra min mamma eller människor runt omkring mig. För jag sitter här som och tar mig rätten att sitta och prata om mina nära och kära. Liksom. Så det är klart, visst tänker man på det. Och visst har man försökt att skydda så gott det går. Men det är ju inte vad vi än gör. Så är det ju ändå hur är andra runt omkring. Och det känner jag väldigt, väldigt starkt att de har fått uppleva att på något sätt parera framför allt vuxna. Att man inte låtsas om att på något sätt att vi ska minsann inte särbehandlas och göra mot andra hållet istället. Och det såg man väldigt tydligt när barnen var ännu yngre när de inte kunde omfatta vad detta var. Liksom. Och hur folk faktiskt också betedde sig lite kryptiskt med dem. Är det så att mina barn säger ifrån på något vis så är det lite så här, men du ska inte tro att du är något och du har inte, bara för att du har, så att det finns ju, de måste ändå förhålla sig till verkligheten. Sen finns det ju väldigt mycket gott med det också.
Så som?
Nej men så som, alltså, det får ju de i så fall säga, men jag tror att det finns, de får ju träffa jäkla mycket människor och det är ju, jag kan ju nypa mig armen varje dag att jag får liksom hålla på med det här yrket för att det är så fantastiska världar man kommer in i. Och det är klart de har fått gå in i det också. Genom oss liksom. Så att det är på gott och ont. Men som sagt så behövde jag ju aldrig förhålla mig till det. Till den här att gemene man på ICA liksom började prata på det här viset som Tim kanske har fått göra. Men en grej, jag ska bara avsluta det med Molly, för det tror jag att folk kommer liksom ändå säga så om man hör det. Ja, men hon var ju med i er Änglagårdsfilm. Och hon var 15 år. Och det, där kom det stora så här, för jag tror att vi fick fejsa vad det vi skulle man utsätta egentligen för det värsta man kan tänka sig. Jag blir ju liksom, eftersom jag jobbar ihop med min man så mycket, så blir det ju hela tiden det här, ja, nu är frun med och så. Skulle man utsätta sin dotter för att liksom vara med i den här filmen? Jag skulle spela den här karaktären som skulle ha en 15-årig dotter. Som, jag har en dotter som vill inget annat än att bli skådespelare, som är väldigt bra, som man har märkt är väldigt, det man har sett bra. Skulle det vara så att vi är på en inspelning och sen väljer en annan bara för den sakens skull? Ja, så skulle det kunna vara. Men då måste man först prata med henne. Och då var det liksom det här, är det så att vi, du vet vad som kommer med. Det är inte bara det att vi tror att du kan göra rollen. Det är inte det. Men allt som kommer runt omkring. Då var Mollys reaktion var så här, jag har läst så mycket skit om er så jag kan läsa lite skit om mig själv också. Och faktiskt är det åt det hållet lite hon har liksom tagit det hela. Sen gick det ju väldigt bra just det där. Men där kastades hon ju in i offentlighetens ljus. Och jag kommer aldrig glömma så att hon ensam och Skavlan. Och hon var 15 år liksom. Och jag kände bara, jag var så nervös och frågade den här Skavlan. Är du nervös för det? Nej, det är inte jag som är nervös, det är min mamma. Så att någonstans så tror jag att hon kommer klara sig liksom, på egen hand.
Ja, jag förstår. Jag intervjuade någon så här barnskådis i Hollywood. Hon är inte superkänd. Men hon är ändå. Hon började väldigt tidigt också med föräldrar i samma bransch. Där. Och hon sa liksom att hon var så säker. Så att hon var bara liksom, om hennes föräldrar hade satt käppar i hjulet för det, så hade hon liksom bara blivit bitter över det.
Ja.
Så att det kanske är...
Det är absolut, och det är, man vill ju bara sina barn väl. Man vill ju att de ska vara glada och lyckliga. Och det är inte konstigt, alltså saken är, växer man upp med det här, det är inte konstigt. Vilket yrke man än har, så är det ju väldigt många som följer sina föräldrars fotspår. För det är där man hittar, kanske intresset vad man är uppvuxen i det liksom. Så att det är inte konstigt att det är många som har kommit från den här miljön som sen också fortsätter själva.
Jag tänkte ställa frågan om, just apropå att du är så öppenhjärtlig.
Ja.
Vad betyder integritet för dig?
Jag har en enorm egen dörr där jag känner väldigt, väldigt starkt. Där går gränsen. Ibland när man blir trött och så kan man tagga på den. Liksom att den kommer lite på glänt som man inte har... Kanske känner att nu är det inne och liksom taggar på integriteten. Liksom. Men jag vet väldigt, väldigt väl, och har gjort det hela tiden, väldigt liksom starka val. Vem jag... Till exempel så är jag... Jag har ju inte varit ute på sociala medier överhuvudtaget. Jag har liksom inte haft Facebook, inte Instagram, ingenting. Så. Ja. Vet du, jag har nu faktiskt... För sist i världen så har jag gått... Jag har haft såna här falska Facebook-sidor.
Ah, okay.
Ja, sådana som... Låtsas att de är jag gör okay. hela och jag skriver upp statusar och sånt där som är faktiskt ganska... Man tänker när de sitter där och gör och låtsas att de är mig då i det här fallet, så är det ju väldigt konstigt liksom. Men i alla fall nu så startade jag, för jag känner ju förstås att det pågår ju så mycket där ute. En värld, och är man inte med alls och ser flödet och ser vad som händer, så förlorar man, eller så missar man ju liksom en väldigt stor del av vad som händer. Och nu menar jag inte att man behöver lägga upp hit och dit och vad man gör varenda sekund. Men jag har faktiskt startat en Facebook-sida. Nu kanske man får massa så här. Men så gjorde jag min producent satt så här. Och jag vet inte riktigt hur det funkar. Så sa han så här, titta vad många vänförfrågningar jag har. Så tittade jag på de här. Och det var ju flera så här. Man kände som att jag känt, liksom, pratat med för jättelänge, liksom på lång tid. Och så började hon, vill du bli vän? Ja, men det kan jag göra. Och det visade sig att hon tryckte på massa som var människor som du kanske känner.
Ja, okay.
Så det, kommer, det är säkert ute så här bland folk. Men stackars Lena, nu har jag inga kompisar. Helt plötsligt så bara frågar hon. Liksom sådana här som är långt, långt borta från min umgängeskrets. Liksom. Och jag frågar, vill du bli min kompis? Mm. Nej, men så att jag är ju klart medveten att man måste också veta vad det är som händer. För det är där verkligheten också finns. Mm. Liksom. Men sen gäller att man håller enorm integritet.
Ja, precis. Men när du går in liksom i här eller hos eller i Stjärnorna på slottet liksom. Vet du var så här, det här ska jag släppa ifrån
mig. Ja, och det var ju det som blev kritik, till exempel med Stjärnor på slottet om mitt program, så var det så här, läste jag recensioner, ja men gud vad hon har regisserat det där. Då vet man, och det är för mig, fine, jag släpper ut precis så mycket som jag vet att jag vill släppa ut, samtidigt som jag försöker ju ta vad som händer i stunden med de här människorna och sådär. Och det var ju för mig också ett, kan man säga att det var ett steg att vara med i den där reality-grejen. Och jag vet inte 17 om jag hade gjort det, om jag hade vetat nu. Om jag hade vetat de erfarenheterna jag fick, inte så mycket att göra själva programmet, men det som jag kände eftersmaken jag fick var inte speciellt härliga alltså. Det smakade lite illa, känner jag.
Medialt, tänker du då?
Ja, men egentligen att jag kände, där taggade jag på någonting.
Okay.
Där taggade jag på någonting som är, även om inte jag kände att jag gav ut mer än vad jag skulle göra ett sånt här, när vi sitter och pratar eller när jag gör en intervju eller något sånt där, så kände jag att jag tillhör inte riktigt den här reality-världen liksom. Att sitta och jag synkar och sitta och prata om det man redan har varit med om. Alltså det, och sen så känner jag lite att jag vill ju göra arbete, eller om jag gör en film, jag vill göra teater, och sen vill jag prata om dem. Jag vill prata om till exempel min film nu, som jag så småningom kommer göra med dig antagligen. Mm. Och för att jag vill berätta jättemycket med den. Och då finns ju anledningar, men att bara liksom sitta som något slags allmän, vem är, det kan ingå i vem jag är och prata om en själv och sådär. När man har fokus egentligen på någonting annat. Men när det blir bara fokus på en själv, att man ska sitta som någon slags, någon sån här amatör, liksom, nästan i psykologsoffa och sitta liksom, det var ingen bra eftersmak alltså.
Mm.
Och framförallt när det hela den här liksom, man känner hela den här kvällstidnings liksom, och jag vet att de hade sagt till den här producenten att vi behöver lite, några fler som är mer klickvänliga. Och det är ju så här liksom, de tyckte vi var så oklickvänliga för att vi inte egentligen gjorde några liksom skandaler och kanske inte var så där kul liksom. Jag har varit gift med samma liksom gubbe jättelänge.
Mm.
Och gör inte någon sån här stora dramatiska klickvänlighetssaker liksom. Mer än när jag får lite utbrott då blir det så här, Helena rasar och sådär. Då kanske man klickar. Men jag är inte speciellt klickvänlig liksom. Och då känner jag att där blev det jävla dålig eftersmak alltså.
Men det är ju lustigt det där med, vem hade jag här nu då? Jo, det var Björn Skifs, ja.
Jag satt bredvid honom på den här pjäsen jag var på.
Ja, nu. Just det. Förklädet.
Ja.
Mm.
Har du sett den?
Nej. Vad tyckte du?
Jättebra.
Ja,
jag tyckte det var superkul. Jag tyckte det var verkligen något fräscht och nytt och skitduktiga skådespelare. Så det var bra.
Men nej, jag har inte sett den.
Nej.
Jag har intervjuat Maria Lundqvist däremot.
Ja.
Ni kompisar.
Vi faktiskt väldigt mycket, vi hade världens snack igår och var ganska sådär, vi kan vara ganska mycket på varandra. Att vi säger vad, vi kan rycka ihop, vi har någon slags hatkärlek till varandra, jag och Maria. Men enorm kärlek egentligen i grunden. Och en av de roligaste att spela emot tycker jag på film sådär, har ju vi jobbat ihop mycket. Och i min film, jag har ju den, ska man säga, den kvinnliga huvudrollen här. Och hon är helt fantastisk. Så att jag är ju jätteglad att hon är med i min film. Men vår kemi är väldigt, väldigt bra tillsammans. Men det exploderar ganska mycket oss emellan också.
Men vad blir ni arga på?
Nej, men det är så att jag säger ofta rätt ut. Vi är två ganska, väldigt starka tjejer som också inte är rädda för att konfronteras. Och det är det som gör också att det blir kul. Liksom.
Du sitter ganska snett.
Nej, men jag tycker det är ganska skönt.
Ja,
jag sitter med...
För jag var lite nyfiken på, jag tänker att om man är en sån som rider på hästar,
då måste man sitta rakt.
Nej, då måste man ju vara väldigt stark och sådär, kan jag tänka mig. Är du det?
Fysiskt menar du? Ja. Jo, det är väl på ett sätt. Ibland så kan man känna så här, eftersom jag håller på med de här hästarna absolut hela tiden, så jag hoppar ju som en toking med hästarna. Och då känner man ibland att jag är inte liksom 25 eller 15 eller som det var. För att kroppen ibland, det tar stryk i ryggen och sådär.
Ja, det gör det.
Mm. Men det är klart att jag är väldigt, jag rör mig mycket. Jag är en fysisk, liksom ganska stark. Jag är inte liksom en liten spädvarelse, utan jag är ganska liksom, kan ta i liksom.
Men du pitchar det här med häst. Varför är du så bra med häst?
Ja, men jag tror också att det, jag är upp med mina föräldrar så här från början, som de jobbade ju på teatern och jag var nu, det här, liksom, det här är hur jag snackar och därför är det lite märkligt att sitta i en podd för då får man verkligen höra hur jag går i stora cirklar. För att berätta om hästar så började jag med min barndom i Västerås när mina föräldrar jobbade på teatern där och min syrra är 5 år äldre än jag och hon var i stallet. Och mina föräldrar jobbade väldigt mycket och jag var tillbaka i Västerås nu och satt och intervjuades på deras scen där. För att de ville intervjua folk som har närhet till den där teatern. Och då åkte jag tillbaka till den där barndomen verkligen. Och det visade sig att mina föräldrar, alltså de hade spelat 1800 föreställningar på några år bara. Och då tänkte jag, men det är inte konstigt att de jobbade så extremt mycket. Wow. Det blev så tydligt liksom för mig. Så att min pappa var teaterchef då och mamma jobbade på teatern. Och vi lämnades i stallet, jag var 5 år. Och vi lämnades i stallet liksom på morgon med en sån här termos och sen hämtades på kvällen om det inte var skola och då eller efter skolor och allt. Så att jag är liksom uppvuxen i alltså en stallmiljö fast också med den här ska man säga det hierarkiska systemet som blir i ett stall med nästan bara tjejer förstås och med vilken skötare med man första skötare, andra skötare och så här. Min syra hade ganska hög status i det där stallet. Jag hade ju väldigt låg status när allting började så att jag blev inte ens skötare på en häst utan på en bagge. Sen slaktades den baggen och det var mitt första enormt stora trauma. Liksom. Men sen började man ju då få bli skötare på de här hästarna. Och de betydde, liksom min hund och hästarna var på något sätt den så enorma närheten till mig hela min barndom. Och jag hade såna olika perioder i min barn och mina föräldrar skilde. Så jag hade såna i 11-årsåldern. Nu kanske man skulle tagit mig till PBU eller något sånt där. För jag hade sån här liksom annöd. Och jag blev helt plötsligt rädd för absolut allting.
Vad är PBU?
Barnpsyk. Ah, okay. För att kolla vad det var för liksom. Vi som står lite på tårna nu i vår tid hade liksom. Åh, vad är det för fel på mitt barn? Liksom. Men i alla fall, det gjorde inte mina föräldrar då. Utan jag försökte ju liksom självläka också genom hästarna. Jag var livrädd för hästarna när jag hade den här perioden. Men jag var ändå tvingade mig till stallet för att skulle jag inte kunna vara med hästar så är liksom, då skulle jag inte ens våga gå ut liksom. Fast jag var egentligen livrädd för dem under en period. Men sen jag var på ridskolor och sen slog det liksom slint åt andra hållet. Då blev jag övermodig istället och jag var på ett ställe utanför Linköping och var varje lov och sen till slut jobbade jag på det där ridlägret där och där var också närheten till hästarna. Fast vi hade ju aldrig råd att skaffa egen häst och så. Och det har präglat mig så otroligt mycket. Och sen när jag började på scenskolan och så höll jag upp där ett några år. Men så kom jag också så att jag i sminklogen på Dramaten när jag jobbade där. Jag var väl liksom 24-25. Och sa att fan som var jag längtar efter liksom att rida nu igen. Och då var Pontus Gustafsson en skådespelare och sa att du får nog rida min brorsas häst. Och då började jag igen som vuxen. Och då blev det något helt annat. Då var det inte den här liksom stallmiljön som sådan som innehöll så mycket mer med kompisar. Och då blev det bara den här närheten till hästar på något vis. Och det är för mig, jag har ju liksom hållit på nu hela tiden fram till jag var fyllde 40 och fick min stora så här 40-årskris. Då köpte jag häst och började hopptävla. Det var min barndomsdröm. Och sen istället för yoga, alltså det är mitt välbefinnande att vara i det här liksom, i den här miljön och framförallt också den här kommunikationen med den här hästen. Och eftersom jag tränar väldigt mycket med den här hästen så är det, jag tycker inte så jättekul att träna själv. Utan det här är, när jag tränar med hästen så är det ju vår kommunikation för att kunna övervinna, i mitt fall då, för jag tycker det är roligast, för jag gillar lite fart och så gillar jag hoppa över hinder. För att kunna liksom komma över det här hindret så gäller det att jag kan kommunicera på bästa sätt liksom med min häst. Och överför jag också mitt jobb. För det är liksom ledarskap. När jag regisserar på teater så satt jag tänkte på att de här skådespelarna skulle vara hästar. Hur skulle jag bete mig mot dem då? För man måste bete sig på olika sätt beroende på hur hästarna är. Och så att jag liksom översätter hela tiden hästeriet också till det liv jag lever. Liksom.
Men skådespelarna har ju så mycket större hjärna än hästarna.
Ja, men jag ska ju leda dem också. Och de har ju också enorma, liksom, de är ju också, vi är väldiga individer ändå. Det är inte det att jag behöver, liksom, det som jag översatte var väl snarare att jag har haft, det här är min andra häst jag har nu. Och skulle jag kan inte bete mig eller rida eller behandla honom på samma sätt som min förra. Min förra häst var ett nervöst sto, och det här är en vallack som man måste vara extremt tydlig och med och så där. Men skulle jag bete mig på samma sätt med det där stort, då skulle inte vi komma någonstans. Och så är det ju lite med ledarskap också. Man måste se, vad har man för människa framför sig? Och om jag vill få den till det här, hur kan jag... Det kanske inte är med storsläggan, eller det kanske är på ett annat sätt. Man måste liksom trolla fram det som man kommer dit igen och sådär. Så att jag... Inte bara det att det är min liksom tillflyktsort, så är det också något jag översätter hela tiden till min verklighet. Liksom.
Jag hade ju Anna Serner här, och vi pratade en del om filmstödet och sådär. Mm. Har du starka åsikter om hur det funkar med filmpolitiken?
Ja, jag har ju gått i Filminstitutet genom Anna Serner faktiskt. Jag har startat en slags utbildning för kvinnliga regissörer som heter Movement. Och där var vi ett gäng liksom, kvinnor som... Då fick gå en genusutbildning och liksom egentligen nätverka och sådär. Det är väldigt, väldigt tufft att finansiera film. Och det är också ganska larvigt att man säger kvinnliga regissörer och regissörer. Men det är ju så det är. Liksom, vi är alla regissörer. Måste man sätta epitet liksom, kvinna då? Men det gör man ju. Och vad jag känner väldigt, väldigt starkt är att om man nu tar liksom, den resan med den filmen jag har gjort nu, så tycker jag att det är en helvetes resa att finansiera film överhuvudtaget för alla, män, kvinnor, vem man än är liksom.
På vilket sätt?
Därför att dels är det med Filminstitutet, så ska man ju då sitter två konsulenter som ska bestämma om det här är bra eller inte, om de vill satsa på det här liksom. Och det tycker jag också är en väldigt konstigt sätt, för att det är en väldigt... Framförallt med min andra film så kände jag att jag blev väldigt påverkad av att anpassa mig. För att om man inte skriver om det så eller så, eller man kommer ju med manus från början till institutet, så får man inte pengar. Och, liksom att, och då börjar man ju tagga på sin vision väldigt, väldigt mycket. Men sen finns det något som inte finns längre. Men det som jag fick till min film nu, som inte heller är på något sätt man kan helfinansiera en film med, är något som heter automatstöd. Och det är med poäng. Då är det olika poängsystem med många filmer man har gjort. Och att en film ska ses av ett visst antal. Distributören tror det. Och det är väldigt få kvinnor som har liksom kommit in i den. Men jag lyckades ändå liksom få alla de här poängen. Och då ska det ju vara då att man automatiskt får. Men sen är det ju då att... Sen blev det ändå bedömt på något sätt. Så att jag var så jäkla förbannad under den där tiden. Liksom det var... Alltså man vet, man hittar ju inte rätt åt något håll. Och det är väldigt många som vill göra film. Det finns inte pengar. Och det är en väldigt, väldigt tuff tid vad det gäller liksom biobesök överhuvudtaget. Så att nu finns det ett nytt filmavtal. Jag är inte så här 100% insatt i hur det nya kommer att bli. Men jag är ändå... Det är en väldigt, väldigt tuff bransch. Det är väldigt, väldigt hårt att finansiera film. Och jag tycker Filminstitutet... Nu sitter jag och slutmixar min film på Filminstitutet för att ljudmixen ligger där. Och jag får lite ångest så fort jag går in i det där huset, kan jag säga. För att det är så institutionsmässigt, och man måste liksom be på sina bara knän. Och det viktiga är att man inte heller liksom taggar på sin egen vision. Det är där problematiken är. Pengarna kontra visionen. Liksom. Så att jag tycker det är tufft. Jag vet inte exakt vad svaret är. Gör man film som ses av många, så kan man ju också få privata finansiärer och sådär. Men det är ju inte lätt i vår tid nu. Liksom.
Har du det för den här filmen?
Ja, det här jag har varit... Och det är ju liksom... Jag vet inte hur det kommer gå med min film, men jag har privat... Det måste man ha för automatstödet. Då har man ett tv... Jag har SVT i mitt fall här, och sen har man... Novago som är privat går in och det är en jäkla... Och SF förstås.
Vad är Novago för något?
Det är ett investeringsföretag som går in. Och det är också där, men det gäller ju då att det är en business samtidigt som man vill då göra den här liksom film. Så att det är en... Det är det som jag tycker är jobbigaste med att... Folk frågade det här nu med den filmen jag har gjort. Vad har varit det jobbigaste? Att det har varit en fröjd att göra filmen på alla plan. Det som har varit jobbigaste är finansiering. Det kostar väldigt mycket att göra film, och sen så är det, vi är också ett språk, så att när filmerna kommer utomlands så blir de liksom art movies hur de än är liksom, för att det är textat och sådär. Så att det gäller att de i så fall går bra här, och där är jag inne på det som jag snackar väldigt mycket om, vad är fin och ful kultur, för jag känner också liksom på institutet så vi i vår bransch, både i film och teater, men framförallt i film, så är det ju väldigt mycket det här att vi kategoriserar, liksom, antingen är det komedi eller så är det liksom tungt drama. Och det är ofta så man känner sig, ja, men just gör jag den här rollen och gör man den här filmen, ja, men då är man upp, då är man inne i guldbaggesnack. Men gör man det så är det inte liksom en chans. Och det, även om inte jag har någon större intresse liksom för priser eller något sånt där, så är det liksom hur man tänker. Och jag anser att man kan berätta saker och ting fast med olika liksom, olika sätt bara, fast man kan vilja exakt samma sak. Min film skulle jag kunna berätta nattsvart, som jag gör nu. Men jag har valt andra penseldrag. Och den är svart, men det är liksom i komedin, ska man säga, redskap på något vis. Men jag vill berätta precis lika mycket som den tyngsta film man kan tänka sig.
Vilken är den tyngsta film man kan tänka sig?
Och det är också frågan, vad är det? Vad är liksom... Och jag tror att det handlar också om att jag är väldigt, väldigt... Det här att jag är uppvuxen i teatermiljön, i hela den här 70-tals... Liksom mina föräldrar satt och allt var... Det var väldigt... Och som har gett mig väldigt mycket kraft också, tror jag. En hela den här, att man vill, vad man vill berätta. Och jag kommer ihåg att man... Att det var föräldrarna satt runt... Det var liksom lite som ett teaterkollektiv. Sådär, och föräldrarna satt och pratade om hur viktigt det är med teater. Och det är så, vi ska göra det, vi ska ut i skolan. Och så satt vi barn under bordet och ryckte i deras... Hallå, hallå, här är vi. För att man är så liksom inne i... Så fort det är att man pratar om teater och film och konst på något sånt här... Liksom, som för mig anses pretentiöst, så får jag spader. Mm. Och det tror jag att det är också det jag har fightats i. Därför jag kan också ha blivit lite... Också väldigt mycket, ska jag säga, fokus på att inte prata över någons huvud. Liksom att det är att jag vill kommunicera rätt rakt. Liksom. Och älskar när man når en publik, när man känner att man kommunicerar. Och inte att man måste sitta och liksom tänka och knåpa hur man... Vad är det egentligen det här handlar om? Och utan, sen kan jag ju älska att spela allt från liksom Ibsen till vad 17 som helst. Men hela tiden så är det ändå det här raka berättandet jag är ute efter. Liksom.
Mm. Varför är du så inblandad i finansieringen då? Är man alltid det som regissör?
Ja, nej, men vi har ju också vårt filmbolag och vi jobbar med... Jo, men det är ju därför också jag har kunnat göra... Det första jag gjorde var att göra en långfilm som regissör. Så tänker man så här, att det kan man inte göra. Man måste gå utbildningar och allt så här. Ja, jag har gått utbildning i 25 år liksom. Men bara att vara skådespelare så lär man sig inte hur man gör film. Men att som jag och Colin som har jobbat från ax till limpa i så många år, så har jag ju liksom lärt mig också på vägen. Och det gör ju att jag är involverad i finansiering. Och det har ju varit så här att man går med magknip så fort en film har premiär, så går man med magknip. Är det liksom, kommer vi få sälja huset nu? Eller hur är det liksom? Det är en... Hela tiden så har jag ju varit med från ax till limpa, och där ingår ju liksom finansiering. Och det gör ju också att man får en frihet. Att inte det är, sitter en producent som säger det här och det här ska du göra och jag bestämmer det och det och det. Utan det är ju liksom, finns ju en frihet i att det också har, att det går genom vårt egna filmbolag. Fast vi jobbar med stora bolag ändå som SF och nu efteråt. Till exempel, jag har ju haft jättemycket, man måste liksom visa filmer för SVT och... De som varit involverade och man får input och allt det där. Så det är klart att man lyssnar på. Men att hålla sin egen vision tror jag är lättare att ha. Du sitter ju här med din egen podd. Du sitter ju inte på Sveriges Radio. Liksom. Utan det är ju att man... Det finns en frihet i det också. Liksom.
Betyder det att du har liksom final cut?
Ja, men det tror jag att de flesta... Alltså, final cut, det råkar man ut för att inte få ha, tror jag, i USA. Och sen är det möjligt att kanske andra regissörer... Det är också beroende på vad är det för typ av produktion man gör. Gör man ett beställningsarbete? Liksom? Nu ska du göra den här filmen. Eller gör man liksom en film i Beck-serien? Då kan man ju inte liksom helt plötsligt bara göra... Nej, men jag vill göra som Änglagård. Nu blir Beck helt plötsligt liksom Ernst Günther. Det går ju inte. Liksom. Det är klart att då måste de... Då finns det liksom en drivande kraft och så. Men final cut tror jag att de svenska regissörer har ändå. Och det tycker jag, och det är därför jag kan säga, tror jag också, varför Colin, han har ju haft många flera erbjudanden under de här åren att liksom göra remakes och ena med andra och också film utomlands. Men när det kommer in väldigt mycket pengar och väldigt mycket producenter utifrån, då blir det att man förlorar sig själv i det också. Eller det är lätt att det händer.
Hur bibehåller man, för det måste ju hända dig också. Du sa att du har visat filmen för SVT och liksom andra investorer. Så här. Hur kommer man ihåg då vad som är det som du ville göra?
Ja, och det är faktiskt intressant. Men den här filmen jag har gjort nu, den filmen jag ville göra, den som jag, som Edvard av Silén och Daniel Ren, det är deras idé från början. De skrev på manuset knappt ett år. Sen kom jag in och började skriva. Nu har vi gjort manuset tillsammans. Det arbete vi hade och den visionen jag hade som regissör, det är den filmen jag nu ser. Och det är, alltså det här är min fjärde film. Och jag kan säga, nu gjorde jag ju liksom en film på Strindbergs Fröken Julie, så den kan jag inte riktigt räkna. Där lärde jag mig enormt mycket och den fick den platsen som den skulle ha för mig. Jag hade visionen att göra den för unga människor, den ska in i skolan och allt det här. Men om man tar de här tre filmerna där jag på något sätt har initierat också historierna, så kan jag säga att den första filmen jag gjorde som heter Se upp för dårarna, det var väldigt mycket jag. Det var i min energi. Det är liksom, sen fanns det väldigt mycket saker i den, känner jag, som var så här nybörjar, liksom, som man kanske inte skulle gjort på samma sätt nu och sådär. Min andra film, då var jag helt lost.
Vad är det för nybörjarmisstag man gör i...
Nej, men alltså, som jag kan se nu, som man kanske skulle, nej men det där slutet eller det, men den har en energi som är väldigt mycket, jag fick vara ute från mitt huvud, jag blev inte, det var inte någon producent eller någon som har sagt, ska du inte göra så eller ska du inte, jag var klar med min vision, även hur man nu sen utför det är ju en annan sak liksom. Men min andra film, där blev jag helt lost i min vision. För det jag hade tänkt från början, det var jag tvungen att tagga på vägen. I manusarbete, i liksom... Och jag blev liksom lost. Så när jag ser den så ser jag att... Eller jag har inte sett den på länge, men i varje fall känslan var att den blev inte som jag hade tänkt. Här är det nu, så känner jag att jag ändå... Sen kan man ju säga att man tycker... Andra kan tycka vad de vill om filmen, för det kan man ju inte säga om det är bra. Men den filmen jag ville göra, det är den filmen jag har gjort. Och då är det ju liksom... Då har jag redskapen att kunna göra det jag har tänkt. Men på vägen där måste man vara stenhård att inte lyssna för mycket. Men lyssna lite, det som kan liksom hjälpa en. Men ändå hålla, vad är det jag har tänkt? Vad är det jag... Så att man inte blir lost på vägen. För alla tycker olika. Och det är helt crazy när man får så här lite notes från olika människor då som ser. Så är det liksom... Det är så här, det är som recensioner. Du pratade om det här förkläder som jag tyckte var skitkul. Då läser jag en recension i Svenska Dagbladet, sen en recension i DN. De är ju diametralt motsatta. Och så är det ju fint. Det är ju de upplevelser de här människorna har. Smaken är ju som baken i vårt yrke. Och då gäller det att man verkligen kan vara stenhård med sin eget... För att det är det som är ett konstnärskap. Men skulle man liksom... Vad är det? Ja, du tycker att det ska vara lite mer svart där. Ska det vara, och så till slut så blir det... Men vad blev det här för tavla då? Och det är det som är det svåra.
Det här med recensioner då, hur är du med det?
Från och till, jag kan säga så att jag mår fortfarande illa när det är recensionsdagar. Det går inte att komma ifrån. Jag tycker att det här tyckandet är så jäkla knepigt. För alla har ju olika agender. Är man recensent, då är man inte en vanlig publik. Det går inte att komma ifrån att man sitter med en andra glasögon. Liksom. Så att det har ju varit, och framför allt med de här typen av filmer och så som jag vill göra, som jag har gjort mycket med Colin, så är det ju inte direkt kritikervänligt. Ofta har det varit väldigt publikvänligt. Liksom publiken, vi har haft en helt annan kontakt med publiken än vad vi har haft med kritikerna. Eller olika relationer, om man säger så. Liksom. Men till exempel på teatern, jag hade sån här kvalitets... Liksom, vi diskuterade på min teater nu, så diskuterade vad är kvalitet och så här. Då hade jag en upplevelse som jag berättade om, som är också ganska talande. Då gjorde jag en pjäs som heter Gengångare, en Ibsen-pjäs. Och vi hade genrepsvecka, så var premiär på fredagen, och på lördag, söndag kommer recensionen. Och under veckan så har det varit så här, när ljuset gick ner så var det lite tyst, så att man kände att publiken, är det slut nu? Det var nästan så att jag fick... Man fick nästan bara liksom applådera lite så här själv. Och sen så var det bra applåd. Det var liksom inget konstigt med det. Det var bra applåd. Och sen kommer då recensionerna. Och det här kunde vara hur som. Det kunde vara liksom, man kan antingen såga det eller så. Det fanns inte så här, åh det här är helt fantastiskt. Men de bestämde sig för att fullständigt tokhylla det här. Det var tokhyllat. Det var liksom Ibsen på nytt född. Och det var alla de här tunga liksom, recensenterna var... Allt var liksom toppen.
Vilka är det? Är det så här Leif Zahn? Och,
ja, Leif Zahn är en av det, ja. Faktiskt också väldigt, alltså man kan säga att teaterkritiker är ju också väldigt, jag har väldigt stor respekt för deras yrkeskunnande också, så att det är liksom Leif Zahn och Lars Ring och de här, har ju liksom, det är en tyngd i det så här. Och teaterbesökare, det är ju, nu har den här kritiken sagt liksom det här, och då läser man det och så tycker man kanske likadant. Nåväl, när jag då hade varit så att folk inte riktigt har vetat om den här föreställningen slut, så kommer recensionerna. Innan knappt ljuset går ner så hör man bara bravo, bravo. Och publiken liksom unisont ställer sig upp och applåderar. Så här. Och då hade jag lust, den här föreställningen som var liksom efter de här tunga recensenterna hade kommit och sagt detta är lysande. Så ville jag stoppa liksom applåderna, så skulle jag vilja bara intervjua salongen för att höra vilka har läst de här recensionerna. Jag tror inte att det alla hade gjort det, men de hänger ju med de andra liksom. Och jag är övertygad om att när man kommer och sätter sig i salong så vet man att det här är bra. Mm. Och då ser man ju något som är så bra. Men man kan lika gärna då sätta sig i en salong om någon har skrivit det här är skit. Så då vet man så här, det här, alltså, så att det är ju så viktigt att man också som, tycker jag, som konsument av både teater och film försöker vara fri i sitt eget liv. För det är vissa, jag till exempel stänger alltid av radion om jag hör Céline Dion. För jag tycker, alltså det är något som jag får bara lite halvångest av. Medan jag inser vilken fantastisk sångerska hon är. Men för mig är det liksom, det funkar inte. Och det är ju bara att det är så, och därför måste vi som utövar det här och våga också vara personliga. För jag tror genom att man är personlig och vågar gå liksom sina vägar så har man ju något att reagera. Och det är ju inte fel att inte tycka om något heller.
Får hoppas att Céline inte lyssnar.
Ja, det, alltså, nej, men, som jag sa, det ändå till henne så är ju med en stor respekt. Ja. Men Céline kanske får det här översatt då och liksom fullständigt kära. Ja, jag inser ju att hon är, det jag säger, jag inser ju vilket yrkeskunnande, men för min smak så stämmer det liksom.
Om någonting har blivit tokhyllat, det är väl jätteskönt att kunna slappna av och veta att det här är bra. Ja. Kvalitetsunderhållning, nu kan jag slappna. Nu behöver jag inte bry mig om huruvida det är bra eller inte. Nu kan jag bara låta.
Nej, men samtidigt så kan man också bli då, det är jätte, alltså gå in på teatern. Efter teatern är ju, och film kan man ju se, hålla på och deppa lite själv hemma så här, om man blir sågad och så, för att det har man ju gjort. Men på teatern, att gå in en recensions, liksom när recensioner har kommit, och gå i korridorerna och känna om folk liksom tittar bort eller säger, alltså det är jättejobbigt alltså. Mm. Sen kan det liksom försvinna efter ett antal föreställningar, men det är, det går inte att komma ifrån, så att det är ju larvigt att säga skiter i kritiken. Det är ju ändå ett tyckande, men det känns ju. Men sen får man inte påverka så mycket av det. Och därför, nu återigen till hästarna. När jag får liksom, när det är jobbigt eller något sånt där, så när jag väl kommer dit och liksom rensar hjärnan så är det inte så farligt. Då vågar man nog gå. Att ha det här andra livet också tror jag är skitviktigt. För att kunna våga och gå sina egna vägar liksom.
Det verkar ju ha varit så självklart för dig när du väl bestämde dig för att du skulle upp på scenen så att säga. Har du någon aning om vad det var som lockade? Kan du verbalisera det?
Jag stod liksom i kulisser och såg min mamma spela.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag var liksom i den här teatermiljön och hade nog någon slags, kan man säga, det fanns en fascination, tror jag. Fast jag inte ville låtsas om den alls. Inte inför mig själv. Skulle någon säga till mig när jag var liksom barn, finns ju vissa som man hör, jag har alltid velat bli liksom skådespelare. Jag var ingen teaterapa. Jag var blyg, jag var mycket förkyld, jag var väldigt mamma. Jag var allt ifrån den här liksom showungen liksom. Jag vet att jag satt och sökte till Sound & Music, för jag älskade Sound & Music, på Folkan och hade en kölapp. Men jag tror att de är liksom, de behövde inte ens titta på mig för att säga att jag inte skulle kunna vara med i det där. För att jag, det fanns liksom inte i mig.
Fick du inte komma in? Och...
Nej, jag tror att de tog någon bild och sen sa de tack så här. Liksom. Så att jag, det fanns väl någon slags vilja. Men det jag kommer ihåg väldigt väl var att vi hade ju den här hunden Tina då. Att jag höll ju på med henne. Liksom, tror jag, när mina föräldrar jobbade och sådär på kvällarna innan man skulle somna, och spelade upp saker. Jag satt ofta och drömde bort i olika historier att jag dagdrömmer jättemycket och låtsas att jag är vissa människor och situationer och sånt där.
Vem låtsades du vara senast?
Det var nog på någon hoppträning när jag låtsades vara en sån här super... Jag kan inte då verbalisera exakt eller visualisera exakt vilken av de här enormt proffsryttarna jag då red OS, liksom, okay. Inte någon av dem. Mm. Så då låtsades jag att jag var dem.
Men har du någon rididol?
Nej, jag har ju aldrig haft några riktiga idoler.
Okay.
Men... Och det är det konstiga, jag kan beundra folk som 17, men jag har aldrig liksom varit någon sån här autograf. Jag kan tycka att folk är fantastiska, men jag har aldrig haft den här idoldyrkan. Ja. Liksom. Men i alla fall, så att någonstans har det, vad jag vill säga är att man inte trodde alls att jag skulle bli skådespelare. Men det fanns nog någon dröm och vilja. Men sen när jag var 16 år och åkte till USA som utbytesstudent, då började jag med teater. Och då var jag borta från familj och så kom jag hem och så sökte jag en tv-roll och sådär, så fick jag den. Så att det var så, det var när jag kom bort från familjen som jag verkligen liksom blev. Och då fanns det ingen återvänd, då var det bara det som gällde.
Mm.
Och jag trodde att jag skulle jobba på Västerås länsteater. Det var det som var också. Och det var också sån här, tror jag, att jag inte kunde slita mig egentligen från min barndom heller. Så det här med film, det råkade liksom bara komma. Jag gjorde ju tv då innan jag började scenskolan, men när jag väl blev liksom, skulle bli riktig skådespelare, då skulle jag jobba på en länsteater, och det var bara teater. Så film liksom bara råkade komma på något vis, och sen så blev det ju jättemycket av den varan.
Ja. Du har ju nästan ingen dialekt. Har det alltid varit så? Eller?
Jo, lite stockholmska. Jag har inte det. Ja, eller lite, ja, det är lite... Det jag är urdålig på att härma dialekter. Jag försökte lite... Igår såg vi någon dokumentär om Norrköping och Arbetsteatern. Sådär. Och då försökte jag lite. Och sen så ballar ur efter bara några meningar. Det där lät ju ganska bra.
Ja, det tycker jag.
Ja, Rennegata uppe, gatan nere, granor i skyltfönstret. Det lät... Men sen kan jag liksom inte gå vidare.
Var det sextemplet du såg?
Ja.
Ja. Härligt. Mm. Dokumentär.
Ja, det var det. Verkligen. Jag älskar dokumentärer. Mm. Men sen så är jag, det jag riktigt, det som kan hålla länge, det är västmanländska. Det kan jag prata så här, man bara fortsätter att prata. Jag skulle kunna konversera på västmanländska med dig så här. Men that's it.
När lade du av den dialekten då?
Ja, men vi flyttade. Jag var ju bara 8-9 år när vi flyttade från Västerås. Mm. Och då sjöng jag liksom, jag kommer, Västerås, du mitt öde, mitt Västerås. Det var liksom, jag älskade Västerås. Och vi flyttade därifrån. Och då var jag också så här skilsmässa. Vi flyttade till Solna, nybyggt. Huvudstad var nybyggt. Och då skulle jag, finns det en bild på mig? Det var också så här, finns en bild på mig när jag säger till min mamma, jag ska gå ut och leta efter kompisar. Så tog hon en bild när jag är i en byggarbetsplats. Så jag är ute och letar efter kompisar och är 8-9 år. Det var liksom det var Stockholm då, från den här stallet i Västerås. Det fanns liksom en gemensam, vi bodde i ett område som heter Råby, som var nybyggt i Västerås då. Men det var ändå väldigt sån här, ska man säga, man gick ner och lekte på gården och det fanns en, och här helt plötsligt var man bara utslängd liksom. Och, men sen dess så är det stockholmska som har präglat mig.
När du kommer då som barn till Solna, alltså, blev du mottagen med öppna armar av de här kompisarna?
Ja, men jag hittade ju kompisar sen, och det har jag alltid min och det intressanta var, då var ju vi flyttade, när mina föräldrar skilde så flyttade vi in till stan. Då flyttade jag och min mamma och min syster in till Upplandsgatan, och då hade vi bott där i huvudstad, och min pappa då flyttade till Söder. Och när jag gick i skolan där i huvudstad, då var det, alltså jag kommer ihåg, då hade jag börjat kyssa killar, det var inte något avancerat, men jag var inte gammal alltså. Det var, och man satt och, jag säger inte att jag sniffade, men det liksom, det var, hade man gått vidare så hade det varit en ganska tuff värld. Det var, jag var tuff så in i liksom, man, jag kommer ihåg jag var klädd med tajta byxor, man skulle liksom vara så här ball liksom i den. Och så kommer jag till innerstan och kommer in i den klassen, och det var som att komma in i ungefär som klassen i Pippi Långstrump filmerna eller om, som vi har pratat om, Waldorfskolan liksom.
Just det. Det gjorde vi innan vi började börja här.
Nej, men det var så här liksom, här där satt ungarna fortfarande, de hade liksom flätor och alla var barn. Medan jag hade på något sätt börjat tagga på tonårstiden redan då. Så då åkte jag ju snabbt som fan tillbaka till att vara ett litet barn liksom. Mm. Och då är det så, men då är det ju verkligen skillnaden. Hade man fortsatt att bo där, då hade ju säkert min tonårstid och så sett helt annorlunda ut än vad den gjorde. Apropå skillnaden på vad man innerstan kontra då. Och sen var ju inte det någon sån här rough förort på det sättet. Men det är ju, tänk vilken skillnad det ändå är. Och det blev så extremt tydligt. Och jag gick ju i trean liksom. Mm.
Du sa så här, jag säger inte att jag sniffade, men det sa du ju.
Nej men det var, vi sniffade ju inte lim, men jag tror att vi liksom tjuvrökte, och det var ändå en miljö som var, hade det gått lite längre så tror jag att det hade kommit in i de här, ska man säga, the rough, den tuffa, att man hade krav på sig att vara liksom ball på något vis. Och det, så fort jag kom in i den klassen, det tog 2-3 dagar och så var jag ju som dem. Och det var liksom krav som jag slapp ha på något vis. Och det var innerstadsskola. Det är ju segregerat på ett plan liksom, men det har ju, jag har ofta tänkt på det, vad det betyder för ens framtid. Och nu ser inte jag vad som är bättre, vad som är sämre. Så det är klart att det inte är bra om man liksom bara sniffar eller liksom, men också vad det betyder apropå segregering och var man växer upp och hur vilka förutsättningar man har.
Ja, visst.
Inte bara familjärt liksom. Det var ju tuffare egentligen. Egentligen, mina föräldrar var ju då skilda. Det var ju förstås jobbigt också, skilsmässomässigt. Det var ju där de, i huvudstad, där de verkligen skilde sig. Det är klart det var skitjobbiga gräl och sånt man fick lyssna på, antar jag. Men,
har du förträngt det?
Nej, jag spelade in det.
Jaha,
ja. Apropå podd här, jag fick en kassettbandspelare och spelade in ett år av mitt liv.
Aha, vad spännande.
Som dagbok.
Vad har du gjort av det då?
Jag hittade banden. Jag skrev ett film. Mitt första filmmanus handlar om det.
Okay.
Vill ni höra hur ni låter, heter den. Ah. Och så kändes det för privat. Det kanske kommer någon gång. Den handlade om, i barnperspektivet, en föräldrars skilsmässa. Jag har ju väldigt få band kvar. Men jag hittade... Jag har två band där jag hör liksom riktigt hur... Då kan det vara, det finns en sekvens där mina föräldrar sitter i en bil och de bråkar. Men sen så får de någon slags gemenskap i att börja bråka på min syster för att hon inte har mössa på sig. Och då känner man sig att det var deras gemensamma nämnare, att ändå kunna ha någon slags gemenskap i att börja gå på min syrra som då var i tonåren, att hon inte hade mössa. Och sen under, så det först grälar de och jag spelar ju in allt det här då. Så jag hör mig, nu sitter vi i bilen. Och så hör man då vad som händer. Och sen börjar de gräla om min... Så har man min syra, varför har käften? Så här. Och, Anna, du måste ja, säger pappa då. Och sen hela tiden hör man, vill ni höra hur ni låter? Vill ni höra hur ni låter? Och då hör man min mamma säga, men Helena, stäng av den där nu! Nu får du stänga av den där! Och den där bandspelaren följde mig under året från vi flyttade till... Jag fick den i Huvudsta på julafton. Och då spelade jag också in med min farmor och farfar. Jag har en bit av farmor pratar om hennes syn på hur man ska acceptera som kvinna. Och det hade jag ju noll koll på när jag var liten då förstås. Men när jag har hört det nu så är det så här, vilka olika perspektiv man har. Liksom, att man, mamma ska egentligen ta det liksom, acceptera med pappa. Du vet sånt där. Och som jag liksom bara, jag ställde den här bandspelaren och liksom bara tryckte på och spelade liksom, in det. Och sen flyttade vi så det blev det väldigt mycket när jag och min syster och min mamma var själva då. Och då hade jag såna egna små tankar och jag intervjuade min hund och så här, som var tyst då förstås. Sen la jag bandspelaren under min syras säng och tryckte på play eller i rec. Och då var hon där med sin kompis och pratade om att hon skulle blanda magnesyl och öl för det går snabbare upp i huvudet. Och sen spelade jag upp det för mamma. Så det var, jag var vedervärdig liksom. Wow. Så vet jag inte vad som hände med den här bandspelaren. I filmmanuset så kastar hon ut den efter ett år.
Mm-hmm. Men du hade banden kvar?
Jag har två band kvar.
Okej, okay. Gud vad spännande. Mm. Du säger i ditt några år gamla sommarprat att du har haft problem med självförtroendet som jag tolkade det.
Alltså självkänslan är...
Vänta nu. Det är att man känner att man...
Att vem jag är ganska stark i självkänsla, tror jag. Och det självkänslan är, vem är jag? Och okay. Vad är... Så därför kan jag vara ganska drivande som folk, tror jag, som inte känner mig 100%. När jag har ett mål så är jag extremt driven. Och kanske för vissa människor också orädd. Så man tänker, liksom, det där kan inte vara något dåligt självförtroende i det. Men självförtroendet, det dippar ju. Kommer ju och går liksom. Och framför allt så är det väl den här oron för framtid. Som också kan göra att självförtroendet liksom...
Varför är du orolig för framtiden?
Jag är orolig för att något ska hända med mina barn. Eller att jag liksom, och det tror jag också har en ganska otrygg... Det här som var med mig när jag berättade när jag var 11 år. När jag tappade liksom andan hela tiden. Att jag har ju de här dipparna av ganska... Jag är ett nästan, inte söker jag säga Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Men en blandning av jättestark och jättesvag. Och det här yrket så är så märkligt också. För man eldar ju nästan på de här två sidorna. För man måste vara supertuff och ha hårt skal för att klara av allt tyckande. Liksom. Gör jag någon grej i mitt yrke, då kan det stå liksom i tidningen, du var skit. Och det är klart, man måste ju kunna förhålla sig. Det är inte det lättaste på den här planeten. Så måste man stenhåll på ett sätt för att kunna liksom, slå ifrån det. Men samtidigt så måste man vara jätteskör för att kunna utöva yrket. Liksom.
Visst.
Så därför tror jag också att jag har liksom odlat de här. Hade jag haft något mer, ska man säga, stabilare yrke, så hade jag väl kunnat liksom synka de här två sidorna hos mig själv som har funnits där sedan jag var barn. Liksom. Men nu har jag liksom odlat både den här sköra sidan och den starka sidan. Så därför kan jag bli väldigt... Kan gå och göra sån här världens tuffaste inspelning. Och jag driver folk. Så här, folk tror att hon kan liksom... Fan vad hon kan lyfta berg nästan. Och så kommer jag hem och sen är Tim ute och klockan är... Liksom, och jag får fullständig panik. Och får inte ringa för mycket för det, men ringer och alltså, då är jag som ett litet asplöv liksom. Så då är det inte så, och det kan skilja 3 timmar. liksom, mellan de här två personerna. Så att det är, jag jobbar stenhårt med det här. Jag gör verkligen det. Och jag, innan, nu är det väldigt mycket oro inför mina barn. Liksom, att något ska hända. Man är liksom stressad och sånt. Samtidigt som jag hoppar upp på en häst och hoppar jättehöga hinder. Så att det är ju liksom, det är ju lite, inte helt hundra kanske.
Har du slagit dig någon gång när du har ridit illa?
Ja, det har jag gjort. Jag har slagit mig illa. Och jag tänker på det. Uff, nu vill jag göra det så här. Man får göra så. Man tänker på det också. Det är klart att man utsätter. Men för mig är det så där att jag utsätter mig ju varje dag. Jag sätter mig en bil eller man går ut. Eller, det är klart att man utsätter sig lite mer. Liksom. Och så försöker jag ha så mycket säkerhetstänk jag kan.
Liksom. Mm. De väger ju svinmycket.
Ja, gör de. 600 kilo. Nej, men så det är klart man tänker. Och samtidigt så på något sätt så är det ju också livets... Det är så mycket i livet som gör att man kan försvinna av sjukdomar och annat också. Så att det ger mig... Jag utsätter mig för det, liksom, men försöker tänka så mycket säkerhetstänk jag kan, helt enkelt. Mm.
Men vad hände då? När du...
Ja, men då fick jag en häst över mig. Men då var det väldigt... Den stegade sig och ramlade liksom, tvärs. Och då var jag 13-14 år.
Okay.
Och där har jag, apropå rygg, det har fortfarande ryggproblem idag.
Oh, wow. Vad är det bästa råd du har fått i jobbet?
Av Värstug och Järgård.
Jag tänkte det.
Om du lyssnar för mycket på vad andra tycker så skulle du inte våga göra någonting. Det var hans liksom. Och det har varit något slags motto. Man ska förstås vara ödmjuk, och, men sen så är det ju liksom, man måste det att hålla sin... Och därför tror jag också att jag har gjort såna här konstiga, liksom, att jag gör så mycket olika saker, att jag vågar ta de här stegen, tror jag också. Att man, nej, men jag tror att jag kan det här. Jag kan fixa det här, eller jag vill in och prova, fast man kanske utsätter sig för att riktigt göra bort sig. Jag har inte gått en riktigt så här, the safe road, liksom. Och det tror jag är väldigt mycket. Ernst Hugo var ju inte the safe road.
Nej.
Och han har varit, liksom, jag har insett mer, jag jobbade ju med honom när jag var jätteung. Och jag har insett mer och mer ju äldre jag blir att han var en väldigt liksom mentor för mig verkligen. Det där 1,5 år som vi arbetade tillsammans påverkade mig jättemycket för framtiden. Liksom. Mm.
Hur var han som person då?
Vi gjorde den här pjäsen VD då när han skulle liksom styra och ställa i pjäsen.
Som gick nyligen igen?
Ja, som jag spelade VD. Ja. Jag bytte på. Jag tycker det är roligt att byta könsroller. Så här. Mm. Det, och så att vi gjorde ju också en genustänk i det här, fast vi ändrade inte speciellt mycket, men vi ändrade könen i pjäsen, så jag spelade vdn och min roll gjorde som en kille. Men det var ju, men då när vi gjorde den här så var ju Ernst Hugo, han tog sig an på något sätt alla oss i ensemblen, för vi var ju, det var Johan Rabeus, så han är ju äldre än vad jag är, men det fanns ju ändå en, vi kunde inte säga att vi var, jag var jätteung, jag var 22 och sånt där, men, och Johan och var ju äldre då, men det blev ändå vi unga kontra Ernst Hugo liksom. Och han tog sig an oss mycket och var, liksom, tog sig an att vara också lite den här mentorn. Men sen var han ju helt crazy liksom. Och fantastiskt knäppt att spela mot honom. För han kunde ju liksom göra olika varje föreställning och drev på ett föreställningen framåt på olika sätt som var jäkla kul att hänga med på.
Han ändrade i repliker och...
Nej, han ändrade inte i repliker. Han ändrade liksom i... Jo, ibland kunde han ju improvisera loss sådär, va? Men han tog väldigt mycket vad som är i stunden, liksom, vad som hände. Och ibland så kunde han liksom... Om han fick för sig att... Det alltid... Vi hade till exempel så här... Jag skulle vara jätterädd för honom i pjäsen. Eller se upp... Det, han var ju vd och han kommer hem till oss. Sådär, och han kände sig lite underlägsen. Och han skulle komma och hälsa på mig. Och då hade jag sagt till Ernst Hugo, nu är jag så nervös och jag har handsvett innan föreställningen. Jag har aldrig haft det, men nu har jag liksom handsvett. Och så kom jag in på föreställningen. Och det här var, jag tror att det var premiären till och med. Det första han gör är att han tittar på min hand. Han ska hälsa på mig bara. Titta på min hand och sen så stryker han bort och liksom gör någon slags grimas till publiken. Åh, vilken svettig hand.
Mm.
Och som gör att jag står helt så här, men vad fan gör han? Men vad han gjorde var att medvetet ta bort min nervositet. Och efter det, liksom, vad fasen. Så han liksom tog udden av allt. Så att han utsatte, men framförallt så var det att hänga med på vad händer i stunden. Och det var ju inte bara att han ska driva, utan han var ju intresserad av att möta. Det är därför jag tycker också väldigt mycket, det är roligt att jobba med improvisation. Colin jobbar ju jättemycket med det. För att då är man tvungen att ta det som händer liksom, nu. Och inte det som är bara totalt planerat. Mm. Så var det att spela med honom. Att en planerad improvisation kan man säga nästan.
Ska vi prata lite om En underbar jävla jul?
Mm.
Du håller på med ljudet. Betyder det att klippningen är klar?
Ja, allt är klar. Egentligen är filmen helt klar. Jag ska bara gå och idag, efter det här, ska jag bara dubbelkolla att allt. Så jag satt igår så var... hade vi suttit i ljudmixen. Så nu är det, ska jag bara dubbelkolla några notes som jag hade. Sen är den färdig. Då kan jag inte göra mer. Liksom.
Är det en härlig känsla eller?
Det är en jätte... Det är ju, jag måste säga att den här filmen är... Jag har blivit liksom besatt. Den är väldigt intensivt arbete. Vi slutade filma 6 maj. Jag har varit med, alltså allt är väldigt intensivt med hela liksom arbetsprocessen. Jag har inte varit stressad på något vis. Den ska ju upp redan nu 13 november. Så att det är en takt i det som har gjort att jag är ju lite besatt. Jag är manisk med vad jag vill och vad jag, som nu med ljudet. Så hör jag liksom minsta grej som är, så sitter jag med mina kära vänner som jag jobbar med i mixen där och säger, fan, vad är det där? Då har de lagt någon atmosfär med någon som skrattar lite långt bort kanske så här, och jag kan höra minsta detaljer som är inte det som jag har tänkt och så där, som är nästan lite maniskt alltså. Det jag kan varenda sekund, millimeter, jag kan varenda klipp, jag kan varenda alltså. Och det ska bli skönt att bara släppa det. Att gå vidare. Vi ska hämta en hundvalp nästa vecka. Jag tror att det blir väldigt, väldigt bra att få liksom... Jag vill verkligen släppa. Och sen längta efter att den här ska möta sin publik. Det gör jag. Och då blir det någon annan känsla. Förstås. Men jag märker att jag direkt börjar nu planera och tänka på nästa film. Och så där. Mm. För att det är det som är det fantastiska med... Det är därför jag måste nypa mig armen, att få göra film, att komma på hit, liksom sitta och arbeta med en historia, sen få förverkliga den. Det är liksom det är helt fantastiskt.
Vad vet du om nästa projekt då?
Nästa projekt är faktiskt en film som jag hade tänkt göra, den jag hade tänkt göra innan den här. Jag har skrivit en version av manus på den med en annan vän och manusförfattare som heter Tove Alsterdal, men vi kom inte vidare med det. Liksom. Det kändes att det här är inte 100. Det stämmer inte. Och vi fick också nej från Filminstitutet. Och de sa att där liksom, jobbar liksom en sväng till. Och då tog jag över manus själv. Och där sen kom emellan Fröken Julie och sådär. Sen handlar det i grunden om... Det är en pojke som är en 16-årig pojke som är faktiskt den ledande. Jag har ju liksom gjort med tjejer väldigt mycket. Nu är ju inte En underbar jävla jul i alla. Men då i alla fall så hade jag en ung kärlekshistoria i cirkusmiljö. Nu är vi väl i Rockstar-rondellen. Har du sett det där?
Absolut.
Så byggs de upp cirkus. Det är en sån cirkus.
Mm.
Så att det manuset ska faktiskt Edvard och Daniel, som nu har skrivit En underbar jävla jul, sätta sig med. Så vi ska göra tvärtom mot vad vi har gjort med En underbar jävla jul den här gången. Och varför jag inte gick vidare med den förut var att den handlar ganska mycket. Det handlar om en familj, hur de bearbetar också en sorg. Och jag var med om... Jag bearbetade själv väldigt starkt en sorg. Och jag kände att jag kan inte gå in i det här nu. Och ha fått liksom... Det var för nära på något vis. Och då kom Edvard och Daniel med den här... De berättade om den här idén de hade. Och då tänkte jag att det är kanske precis det jag ska göra nu. Istället. Och deras idé var ju den här... Om det här gayparet som bjuder hem sina föräldrar på julafton. Och ska berätta att de ska ha barn med sin bästa kompis. Och föräldrarna har inte, olika typer av familjer har inte träffats tidigare. Och de har skjutit på det här så länge för att det har varit så ångestladdat att just berätta det här. Framförallt för ena killen då, som har en ganska problematisk relation till sin familj sen han kom ut och var gay. Och det är Robert Gustafsson som spelar då pappan. Och Anton Lundqvist som spelar då sonen. Och Maria Lundqvist spelar då mamman. Och den familjen... är, ska man säga, den här normstruktur och norm, något som stör struktur och normer får de ju total ångest av. Medan den andra familjen och den andra killen som Anastasio Soli spelar, jag spelar mamman där, en logoped som är ihop med en väldigt ung kille som är lika gammal som hennes son. Hon har sin exman där som Michailis Kakanokis spelar, som är en grekisk kille som har jobbat som lärare men nu jobbar som städare och har en massa jobb för att han känner, han liksom mådde så jäkla dåligt efter skilsmässa så nu har han gått tillbaka till det han var när han kom till Sverige. Och de här extremt olika karaktärerna träffas då på den här julafton och paret då ska berätta att de ska ha barn. Och det är klart att det blir en jätte liksom. Kan man säga vad som händer är att det är en komedi på många sätt, men det är också en tid som vi lever i nu som blir väldigt väldigt tydlig. Vi värjer liksom inte för något vad det är med att trampa på äggskal och vad det egentligen i grunden är, så är det enormt stora kärleksbudskap som julen ska ha. Men det är en väldig liksom resa på vägen. Men det jag vill är ju att berätta om på något sätt att vi ska vara rädslorna som vi har idag inför varandras olikheter. Liksom.
Är det ett kammarspel?
Nej, nu när jag har suttit i ljudmixar så har det varit det som har varit det problematiska med mina mixermän där som jag arbetar med. Är att sitta och, det är förstås i det här huset, det är en julafton. Man ser de här familjerna på sina olika, var de kommer ifrån och sådär i början av filmen. Men sen är det ju väldigt mycket i det här huset. Men att sitta med dem, att förklara att nu ska vi in i den här bubblan till de här ljudkillarna kontra realismen. Det har varit ganska problematiskt på vägen kan jag säga. Men nu har de hajat det. Så att jag går ju in i liksom andra världar kan man säga. Det låter väldigt flummigt men det är att även om vi är här så ibland går man in i någons huvud eller något. Så att man flyttar ju ändå rummen fast vi är på ett ställe om man säger. Och det har varit fantastiskt att jobba med den här historien. Jag är enormt liksom nöjd att vi kommer med en sån här historia, en komedi, dramakomedi just nu i den här tiden. Så känns det nästan lite liksom, när jag hör Linnea Olsson har gjort en ny version av Tänd ett ljus, och när man hör texten till det, man hör inte riktigt texten, men för att den sitter liksom med de här mansrösterna egentligen i huvudet på en.
Just det.
Men när hon gör en ny version av, så blir det helt plötsligt absurt med det hon säger, som vi skulle kunna vara som en slags liksom symbol för den tid vi lever i nu. Och då är jag jättestolt att den kommer just nu.
När man jobbar med som regissör, då är det ju det är ett så himla... En sån här film har ju du jobbat med då i ett par år.
Exakt, ja, drygt 2 år.
Och det är väldigt många stadier. Först så ska den skrivas och så ska den godkännas och finansieras upp. Mm. Och sen så ska du liksom...
Filma, det är liksom egentligen samla materialet i inspelningen.
Kasta och innan dess och så vidare.
Mm.
Är det en fånig fråga kanske, men finns det något skede som du tycker bäst om?
Klippa.
Ja.
Det är absolut det mest fantastiska. Då har man liksom... En inspelning är ju att man... Det är väldigt pressande. Det kan vara väldigt mycket roligt på många sätt, men som... Regissör är alltså det finns inte en sekund som är för en själv på något vis. Det är frågor, till och med när man går på toaletten så är det någon, Helena, alltså det är hela tiden, det är ett enormt bygge att liksom bära, ett skepp att styra. Och det är pengar som bränns på ett väldigt, väldigt liksom kort tid. Massa människor. Och i det ska man liksom driva sin vision. En scen är att de springer ut på en äng. Nu är det inte så i min film här, eftersom det är en julfilm. Men så spöregnar det. Vad gör man? Liksom? Eller någon skådespelare som har dåligt. Eller att man ska känna att det... Och jag har ett team som man också ska liksom styra rätt. Så att, så att det är väldigt mycket krav och väldigt mycket stress under en inspelning. Även om jag tycker att den här inspelningen har var en fröjd verkligen. Det har varit så jäkla roligt. Men så kommer man till klipprummet. Då sitter man där med material. Det är ju inte för att samla allt material i en ryggsäck. Och sen så ska man liksom sätta ihop det här. Och då vill man ju samla så mycket material som möjligt. Så att man har såna stora möjligheter som möjligt. Och då börjar man liksom måla tavlan. Och det tycker jag är det mest fantastiska faktiskt.
Har det hänt nu under jobbet med den här filmen att du har varit så här... Helvete, vi har inte den här bilden.
Nej, faktiskt inte. Utan det man har... Begränsningar också har fått en att... Har man inte den bilden, då tänker man liksom 5 steg till. Liksom. Och då blev det här istället. Och det, så att man kan verkligen hamna i... Det har jag gjort tidigare. Att, men gud fasen, att vi inte hann den där närbilden. Eller det, eller det, eller det. Men här har jag faktiskt inte känt. Jag har känt att jag har haft det materialet jag behövt. Och mer därtill faktiskt.
Det är några grejer som jag vill hinna med och prata med dig om också. En sak är att det står på Se och Hörs hemsida, tror jag. Att du har ett hus på Mälarö.
Ja.
Vad fan är Mälarö?
Nej, det är i Loven.
Okej, okay. Ja. Ja, men då är det ju, jag förstår.
Mm. Ja.
Är det er sommar?
Ja, vi dubbelbor, så att det är okay. vårt land, fast det är väldigt nära stan. Då.
Är det därför du kan Västerort så väl?
Ja, precis. Mm. Här, det är ju liksom mina trakter här.
Jag förstår. Händer det att du åker till Vällingby och handlar?
Ja, gud, ja. Oh, ja. Mm. Jag gillar Vällingby centrum.
Ja, vad kul. När var du liksom orolig ekonomiskt senast?
Det är jag absolut hela tiden.
Är du det?
Ja, hela tiden. Jag är orolig ekonomiskt, absolut. Har varit det sedan jag var barn.
Okay.
Nonstop. Och sen är det befogat eller icke befogat. Men jag är alltid orolig för ekonomi.
Vad jobbigt.
Ja, men det tror jag också man har. Men det är också när man har eget filmbolag, när man är liksom. Och det, där önskar jag att mer eller mindre kan man ju säga att det. Men det finns hela tiden. Jag har aldrig slappnat. Och sen kan jag slösa jäkligt mycket pengar. Jag har liksom hundar på hunddagis. Och det är så här. Har häst inte heller. Alltså jag kan ju verkligen. Men det finns hela tiden någon slags liksom underliggande oro. Men det är inte något som driver mig. Jag har ju alltså. Är extremt privilegierad ändå. Och jämfört med. Liksom hur jag växte upp och jag började jobba jättetidigt liksom och försörja mig själv och sådär. Så men det jag tror att det hela tiden har funnits hos mig att tänka ekonomi, att det kan ta slut eller vad.
Ja, men jag.
Fast sen är jag dubbel, för sen kan jag slösa som fan liksom.
Vad gör du med pengar då?
Nej, men det kan vara allt möjligt. Att man verkligen liksom bara koppar loss i mat. Men sen är jag väldigt mycket. Nu till exempel, så jag håller på och skänker pengar på alla de här, liksom, skänk 300, det där. Jag håller på, plus då att man har fastat sån här. Min dröm skulle vara att man verkligen skulle ha, du säger så här, eller man får frågan, vad skulle man vilja att jobba utomlands? Ja, tänk om man kunde liksom, på något sätt, det jag kände, om man skulle bli så där jätterik, om man var liksom storstjärna i USA och så. Men undrar hur man skulle, man då tänker man ju så här, då, om man skulle tjäna så här miljoner på liksom filmer man gör, och att man skulle skänka liksom, då skulle man ju verkligen skänka pengar. Och så undrar, men de som är så här jäkla rika, hur kan man se all den här flyktingströmmen och så? Ja, man blir nog, anpassar sig nog till den verklighet man lever i. Så det vet du 17 om man hade, ja, hur man hade blivit, men.
Vad menar du? Att om du.
Nej, men jag tänker det är så många som är. Jag tänker alla de här, de gör väl säkert väldigt mycket, men med, alltså skulle man vara så där extremt rik, då skulle man väl. Det finns hela tiden liksom det här lite för mig, att man skulle också ha det här dåliga samvetet på något vis. Och jag i min lilla värld har ju liksom, kan ju få extremt dåligt samvete hur mycket pengar man egentligen gör av med på, när det finns så många som inte har liksom. Mm. Och framför allt i den tiden vi lever nu, när man får det här matat liksom mot en. Så därför gör man sånt här, kanske också för att döva sitt liksom, skänka lite där och skänka lite där. Jag önskar, det som är min dröm skulle vara att göra något riktigt stort, att kunna för ens, det tror jag vi alla liksom känner just nu, för att göra något riktigt, riktigt gott liksom för andra.
Med andra ord, du ger pengar till tiggarna som sitter.
Ja, det har jag gjort fram till egentligen, nu gör jag inte, men det har jag gjort väldigt, väldigt mycket kanske.
Varför gör du inte det längre?
Jo, jag gör det, men jag gör det inte liksom, förut var det så här, när det verkligen kom, fick jag det absolut hela tiden, men det gick ju liksom till absurdum till slut liksom, att man, och nu kan jag säga att nu kan jag gå förbi. Det är en problematik, men jag ändå försöker så gott jag liksom kan. Och sen blir det så att det är en sån enormt problematisk fråga. Så att det, men visst, jag skänker. Colin blev till exempel utskälld av en människa utanför systemet, var det faktiskt. Han gav pengar till en tiggare. Och så kom det ut någon och började skrika på Colin. Och sen så att man inte skulle ge och sådär. Och till slut så bråkade de, och så såg Colin hur den här tjejen som du var, du började gråta. Och då blev det så här, vad är det för jävla verklighet vi lever i liksom? Ja, det är tufft.
Varför,
och vi påminns om, va?
Varför började de gråta?
Därför de stod och bråkade över henne, hon förstod inte vad.
Jaha,
Colin pratade ju engelska.
Jaja.
Och han stod och, liksom, och skrek då. Det var en väldigt märklig situation, tror jag. Så att det.
Man hör ju ofta att folk ångrar det de aldrig gjorde.
Mm.
Vad ångrar du? Vad gjorde du aldrig? Det är ju inte för sent än. Men.
Nej, Nej, men jag har ju gjort vissa val. Om man då tar karriärsmässigt så har jag gjort val att... Jag har ju väldigt svårt att sälja mig själv överhuvudtaget. Det har liksom varit en... Och jag har haft turen att slippa göra det liksom på vägen här. Och hade det varit liksom den tiden nu där det är så... Nu gör ju folk alla self-tapes och det... Skådespelare går omkring med sådana här portfolio som det var... Man var vore modell nästan. Liksom. Det är ju en helt annan tid än när jag liksom började. Och det man kanske kan ångra på vägen är då att jag har ju fått superångest så fort jag liksom ska vara till lags för någon sån här. När man har, det jag har gjort är att jag har helt enkelt haft olika chanser att liksom jobba utomlands som jag valde att inte göra. Och det kan man ju tänka sig, hur hade det blivit då om jag hade gjort det? Och det tror jag, man kan ju se att då undrar jag om jag hade liksom, det som jag tycker är fantastiska nu är att jag har faktiskt hittat den här min väg som är att jag vill ju verkligen regissera och jag vill göra mina filmer. Och det vet jag 17 om man kanske hade tagit den resan då som jag nu gör som jag trivs så fantastiskt med. Så att det är liksom som Piaf säger liksom, jag ångrar ingenting. Nej, jag ångrar ingenting. Nej, jag gör inte det faktiskt.
Nej, vad härligt. Mm. Du har ju framställt det som att ditt och Collins äktenskap är ni nästan symbiotiska. Liksom.
Mm. På gott och ont, kan jag säga.
Okej.
Okay. Ja, nej men på, alltså vi är, det som gör att vi också bråkar väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt, det är inte en dag som bara är så här lite trevlig och lugn. Liksom.
Aha, okay.
Utan det pågår absolut hela tiden. Mm. Och det är liksom, det är konstant konfrontation. Så till och med våra hundar, så bara vi gör nu så här. Nej men koll, att man säger så här, var är du? Då springer hundarna till korgen. Så det är inte, våra barn är, vi har alltid, alltid liksom pratat öppet med varann. Så det har aldrig funnits någon så här underliggande konstig ångest. Så att våra barn bara himlar med ögonen när vi sätter igång liksom. Hundarna går och lägger sig i korgen. Men det är en livspartner och en sparringpartner kan man säga också. Vi hela tiden, det är inte självklart. Vi hela tiden konfronterar liksom, åsikter, tankar. Han är 20 år äldre än jag, han är engelsman, han är uppvuxen helt... Alltså det är klart att vi har inte samma utgångslägen då, om man säger. Men vi har en grundsyn som är densamma. Och det tror jag är det som har gjort att vi också... Liksom har kunnat hålla ihop i så många år och gjort så mycket tillsammans och tagit väldigt mycket utanför kritik kan man säga av att vi också har varit arbetat så mycket tillsammans.
Mm.
Och ändå varit starka i det, så det är jag väldigt, väldigt stolt över. Att det finns en slags lojalitet och en kraft i att vi faktiskt hela tiden liksom har en... det pågår någonting liksom, som gör att det inte blir tråkigt heller.
Det betyder att du tror på tvåsamheten.
Jag tror på egentligen liksom hela tiden av människor och djur. Man, liksom jag har svårt för ensamheten om man säger.
Okej.
Okay. Ja.
Du ska vara
så jag tror på tvåsamheten. Man kan vara säkert. Jag tror på gemenskap. Nu råkar jag hitta en partner så att det liksom. Jag tycker om att leva i partnerskap. Det gör jag. För att ha någon så nära. I min också den här, det som vi började prata om, den här blandningen av den här jättestarka och jättesvaga personen. Så är det väldigt, väldigt skönt att ha den här sparringpartnern på vägen.
Vill du rekommendera något?
Det jag rekommenderar, det är förstås som man kan rekommendera att se den här filmen som jag har gjort. Det är liksom rent så här krasst, liksom... sälja filmen liksom. Men sen så kan man väl rekommendera att gå till sig själv och rucka på liksom känslospröt så att vi alla påminns om att vi måste vara empatiska.
Mm.
Och... i den hårda värld vi lever i nu.
Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Anna Wahl, genusforskare.
Kul att träffa dig. Tack för att du
tillsammans.
Kom.
Tack.
Helena Bergström. Och vill du gå och se hennes film En underbar jävla jul, så har den premiär den 13 november. Det är snart det.
Och när det här avsnittet läggs ut så är jag på höstlov, så jag har spelat in det i förväg. Tänk vad coolt det är med teknikens under. Men den som sköter rulljansen när jag är borta är ju redaktör Lovisa Olsson, som för övrigt just nu proddar en ny podcast som heter Gradvall. Lyssna på den nu så hörs vi om en vecka, då med avsnitt 200, vilket gästas av den svårt efterlängtade Annika Norlin. Puss och kram, hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.